Sverige 1920 till 1945, sidan 109. Under perioden 1920 till 1945 var Sverige fortfarande ett land med många fattiga människor som levde under enkla förhållanden, men samhället förändrades snabbt. Antalet industriarbetare ökade och jordbruket minskade i antal sysselsatta, men inte förrän 1930 blev stadsbefolkningen större än landsbygdsbefolkningen. Kortvariga regeringar och oro på arbetsmarknaden, sidan 109. Kring 1920 var demokratiseringen genomförd och samarbetet mellan liberaler och socialdemokrater upphörde. Hjalmar Branting, ledare för Socialdemokraterna, bildade ny regering, men den blev kortvarig. Perioden 1920 till 1936 präglades politiskt av att inget parti hade egen majoritet i riksdagen. Bland Socialdemokraterna fanns de som önskade socialisering, förstatligande av industri och banker, medan högern, liberalerna och bondeförbundet försvarade den fria företagsamheten och äganderätten. Skiljelinjen i politiken blev fortsättningsvis mellan ett socialistiskt och ett borgerligt block av partier. De borgerliga hade sinsemellan olika syn på ett flertal viktiga frågor, till exempel försvaret och skolan. Någon gemensam borgerlig regering kunde därför inte bildas. Under 1920-talet var regeringarna kortvariga. Branting hann till exempel bli statsminister ytterligare två gånger före sin död 1925. Varken högern eller socialdemokraterna kunde styra ensamma. Ibland samarbetade socialdemokraterna med liberalerna, som ibland samarbetade med högern och bondeförbundet. En brännande fråga var alkoholens påverkan på samhället. En stark opinion av nykterhetsvänner hade länge krävt ett totalförbud av alkohol. Man ska komma ihåg att vid denna tid var den ekonomiska hjälpen till fattiga blygsam. Om en familjeförsörjare blev alkoholist ledde det således till en ekonomisk katastrof för familjen. Därför var alkoholfrågan en social fråga som särskilt engagerade kvinnor. Frågan om totalförbud splittrade Socialdemokraterna, men allra mest Liberalerna. Sidan 110. En folkomröstning hölls i förbudsfrågan 1922 och endast med minsta möjliga majoritet, 51% mot 49%, avvisades förslaget om totalförbud. Redan 1917 infördes ett ransoneringssystem med motbok där alla alkoholinköp antecknades. Men arbetslösa och gifta kvinnor fick ingen motbok och kunde alltså inte köpa ut alkohol. Ogifta kvinnor fick mindre ranson än ogifta män. Motboken avskaffades inte förrän 1955. Efter första världskrigets slut inträffade en internationell depression, lågkonjunktur. Se sidan 79. Den svenska ekonomin påverkades också. Efterfrågan minskade, priserna sjönk och arbetslösheten ökade starkt. En viss återhämtning skedde, men kring 1930 kom en ny depression. Oron på arbetsmarknaden skapade konflikter mellan arbetsgivare och fackföreningar. Under hela 1920-talet var dessutom socialdemokrater och borgerliga oense om staten borde påverka ekonomin och i så fall på vilket sätt. Landsbygdsbefolkningen, som ansåg sig eftersatt, krävde rättvisa i förhållande till städerna. Under 1920-talet skedde också en stark industriell expansion. Svenska storföretag, se sidan 78, utvecklades snabbt på den internationella marknaden. De svenska varven växte till storindustrier. Finansmannen Ivar Kryger lyckades med Svenska Tändsticksbolaget som bas bygga upp närmast ett världsmonopol på säkerhetständstickor. Också äldre företag, till exempel Husqvarna, lyckades med ständigt nya produkter och hög kvalitet exportera över hela världen. Den industriella expansionen ledde också till att elektriciteten byggdes ut i landet. Västra stambanan, järnvägen mellan Stockholm och Göteborg, var helt elektrifierad 1925. De två bildtexterna till vänster, uppifrån. Alkoholfrågorna var särskilt viktiga vid början av 1900-talet och det var ytterst nära 1922 att ett totalförbud infördes. Utanför landsfiskalens kontor i Grangärdet, Dalarna, poserar poliser med beslagtagna hembränningsapparater. För att förhindra att den enskilde köpte för mycket alkohol infördes det så kallade motbokssystemet stegvis under första världskriget. Det rådde stor enighet över partigränserna om att en restriktiv alkoholpolitik var att föredra. Kampen för kvinnornas rättigheter, sidan 110. Under 1800-talet togs flera viktiga steg mot att kvinnor skulle få samma rättigheter och villkor som männen. Rätten till studier kan illustrera framstegen för kvinnans rättigheter. Folkskolan, införd 1842, gav både pojkar och flickor rätt till grundläggande skolutbildning. Från 1870 var det möjligt även för flickor att ta mogenhetsexamen, studenten, men bara som privatister, alltså inte i den ordinarie skolan. Sidan 111. Inte förrän 1927 öppnades de statliga läroverken för flickor. Från 1873 kunde kvinnor ta examen vid universitet, men de var fortfarande utestängda från många högre utbildningar. I några fall, som till exempel läkarutbildningen, kunde under flera decennier själva utbildningen vara öppen för kvinnor, men de hindrades ändå från att arbeta som läkare. Kvinnorna blev ibland anklagade för att vara okvinnliga eller fientliga till familjebildning och barn eftersom de protesterade mot den traditionella kvinnorollen. Kvinnorna sågs av männen ofta som udda och svaga, men samtidigt som förfinade och moraliskt högtstående. En vanlig manlig uppfattning var att det var mannens sak att skydda kvinnan mot ett liv som skulle innebära att hon på sikt gick under. Inte förrän under 1920-talet blev det jämställda studiemöjligheter för kvinnor och män. Den svenska kvinnorörelsen började under 1800-talets slut. Kvinnorörelsen krävde att kvinnorna skulle få samma villkor som männen. Stegvis lyckades man påverka de politiska besluten och flyttade fram sina positioner. Vid början av 1900-talet framförde olika kvinnoorganisationer krav på till exempel rösträtt, bättre arbetsvillkor och samma rättigheter för gifta makar. Sidan 112. Omkring 1900 bildades också kvinnliga fackföreningar och yrkeskårer, till exempel för handsömmerskor, barnmorskor och sjuksköterskor. Tidigare har vi sett hur kvinnorna fick kämpa för rösträtt, sidan 51, innan de lyckades. Men kvinnomotståndare fanns också på arbetsmarknaden. År 1906 beslutade riksdagen att folkskollärarinnor, just för att de var kvinnor, skulle ha lägre lön än folkskollärarna. Likaså förbjöds nattarbete för kvinnor i industrin. Nattarbetsförbudet slog ut kvinnorna från till exempel typografyrket, där många kvinnor hade gjort karriär. Däremot var det inga hinder att arbeta natt inom sjukvården. Där fanns inga män som konkurrerade med sjuksköterskor och vårdbiträden. Mellankrigstidens kvinnoorganisationer ville både att kvinnorna skulle ge sig in i politiken för att försöka skapa jämlika villkor och att hemarbete skulle ses som ett yrke och få ökad status. Trots att många kvinnor förvärvsarbetade under beredskapsåren 1939-45 var hemmafrun ett ideal för många. Kvinnan som husmor och hemmets yrkeskvinna sågs då som mannens jämlike. Efter beredskapsåren behövdes kvinnorna allt mer i arbetslivet och allt färre blev hemmafruar. Preventivmedel fick inte marknadsföras eller säljas och okunnigheten var därför stor om hur man skulle skydda sig mot graviditet. Det här gjorde att många kvinnor inom främst arbetarklassen slet ut sig genom täta graviditeter. En av de allra första som började propagera för kvinnornas rätt att säga nej till oönskade graviditeter var Elise Ottesen Jensen. På 1920-talet började hon resa land och rike runt och talade till främst arbetarkvinnor om hur de skulle skydda sig. Men hon propagerade också för kvinnors rätt till sexuell njutning, för fri abort, för preventivmedelsförbudets avskaffande och för homosexuellas rättigheter. Allt tabuämnen vid den här tiden. Elise Ottesen Jensen var en av initiativtagarna till RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Till vänster en bildtext. Vid början av 1900-talet var studentexamen en elitexamen. Den som blev student fick studera vid universitet och hade goda framtidsutsikter. Endast någon procent av befolkningen blev studenter. Därför var det en viktig milstolpe för kvinnans karriärmöjligheter och för jämställdhet då 1884 också kvinnor fick möjlighet att ha studenten. Det skulle dock dröja en god bit in på 1900-talet innan kvinnor fick studera vid läroverk. Bilden från 1920-talet visar några kvinnliga studenter med uppvaktning. På sidan 111 läser jag i den grå rutan. Huskvarna fabrik. Vid ett vattenfall i Huskvarnaån grundades en vapensmedja 1689. Den utvecklades till den industri som finns idag, vilket gör Huskvarna till ett av världens äldsta industriföretag. Under 1800-talet utvidgades tillverkningen till att omfatta nya produkter som kaminer, spisar och symaskiner. Senare tillkom bland annat köttkvarnar, cyklar och läkarinstrument och ytterligare senare bland annat motorcyklar, våffeljärn, brödrostar, motorsågar, gräsklippare, jordfräsar och kylskåp. Fabriken kunde länge rekrytera lokal arbetskraft där ofta hantverkskunnandet gick i arv mellan generationer. Precisionen i tillverkningen gav produkterna gott rykte och under början av 1900-talet kunde Huskvarna exportera många av sina produkter. Senare har företaget tvingats specialisera sig till färre produkter och är numera världens största producent av gräsklippare och motorsågar. Fabriken har bibehållit sitt namn och logotyp som symboliserar siktet och pipan på en musköt. Bildtexten nere till höger. Ett flertal svenska företag var framgångsrika på exportmarknaden under mellankrigstiden. Bilden visar en reklamaffisch för Huskvarnas köttkvarn, en av många produkter som blev en internationell succé. Ur lådan packas köttkvarnarna upp och beundras av personer som representerar olika kulturer och världsdelar. Sidan 113. I rutan läser jag. Vissa viktiga händelser i kampen för kvinnans rättigheter. 1845. Lika arvsrätt för dotter och son. 1846. Kvinnor får rätt att idka handel, vilket i princip innebar rätt att försörja sig genom yrkesarbete. 1853. Kvinnor får behörighet att tjänstgöra vid mindre folkskolor. 1858. Ogift kvinna myndig vid 25 års ålder. 1862. Viss rösträtt för kvinnor i kommunala val. 1870. Rätt för kvinnor att avlägga studentexamen. 1873. Kvinnor tillåts ta examen vid universitet. 1884. Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 1920. Full likställdhet inom äktenskapet för gifta makar, det vill säga makarna äger var för sig vad de förde in i äktenskapet, har ömsesidig försörjningsplikt och giftorätt i varandras egendom. 1921, allmän rösträtt. 1922, de fem första kvinnorna väljs in i riksdagen. 1923, vissa statliga ämbeten öppnas för kvinnor. 1925, gift kvinna myndig. 1927, statliga läroverk öppna för kvinnor. 1939, kvinnor får inte längre avskedas på grund av graviditet, barnafödande eller giftermål. Förbudet mot försäljning av preventivmedel upphävs. Ett nytt samarbetsklimat, sidan 113. På grund av den internationella lågkonjunkturen ökade arbetslösheten 1930 till rekordnivåer, över 25%. Krisen skärpte motsättningen mellan arbetsgivare och fackföreningar eftersom många arbetslösa var beredda att acceptera lägre lön för att få arbete. Sen mitten av 1920-talet rådde också en jordbrukskris. Ett prisfall på jordbruksprodukter innebar svåra tider för landets många småbönder. Ändå ansågs det överraskande när 1933 Bondeförbundet och Socialdemokraterna beslöt att samarbeta. Krisuppgörelsen skedde mot bakgrund av en liknande kompromiss i Danmark och att nazisten och Adolf Hitler tidigare under året gripit makten i Tyskland. Partierna gjorde upp om att staten aktivt skulle bekämpa arbetslösheten, bland annat genom bostadsbyggande och beredskapsarbeten, samt genom att stödja det svenska jordbruket, till exempel genom tullskydd mot margarinimport. Uppgörelsen innebar att det politiska kaos som fanns i flera länder på kontinenten aldrig inträffade i Sverige. Sidan 114. Sidan 115. De svenska fascistiska och nazistiska partier som bildades efter kontinentala förebilder fick endast marginellt stöd och lyckades heller aldrig komma in i riksdagen. Tack vare samarbete med Bondeförbundet kunde Socialdemokraterna vara säkra på att få igenom sina förslag i riksdagen. Efter valet 1936 bildade de båda partierna också regering med ett omfattande socialpolitiskt program, folkhemspolitiken. Den första betalda semestern infördes 1938 och var 2 veckor per år. Utbrottet av andra världskriget 1939 medförde att försvaret behövde rustas upp och de socialpolitiska reformerna fick därför vänta. År 1938 undertecknade Landsorganisationen, LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, Saltsjöbadsavtalet. Sidan 116. Detta innebar att båda parter förband sig att inte vidta konfliktåtgärder, strejk respektive lockout, förrän de först förhandlat och sen försökt med medling. Dessutom måste parterna varsla om stridsåtgärderna i god tid. Avtalet ledde till att det gamla konfliktklimatet på arbetsmarknaden ersattes av en lång period av samförstånd, något som kallas den svenska modellen. Sidan 176. Jag läser på sidan 114 i rutan. Tänk kritiskt. Skotten i Ådalen. En arbetskonflikt 1931 i Ådalen, Ångermanland, gällde om arbetsgivare under pågående strejk skulle få anställa andra som utförde arbetet. De strejkande försökte med våld stoppa vad man ansåg vara strejkbryteri, och värnpliktig militär sattes in för att upprätthålla ordningen. 5 personer dödades när militären öppnade eld mot demonstrerande arbetare. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och känslorna var upprörda. Debatten gick hög om ansvaret och en statlig kommission fastställde att kommunisterna hade en avgörande skuld genom sin agitation. En följd av händelsen blev att militär fortsättningsvis inte skulle få sättas in vid arbetskonflikter. I senare historieskrivning har skotten i Ådalen beskrivits olika beroende på vem som gjort tolkningen. Enligt högerns synsätt hotade kommunisterna det svenska samhället med våld och därför var det nödvändigt att samhället försvarade sig. Högern ansåg sig också försvara rätten att arbeta när man inte accepterade våld mot strejkbrytare. Enligt kommunisterna och den socialdemokratiska vänstern var skotten i Ådalen ett resultat av klasskampen i samhället där högern och arbetsgivarna försökte splittra arbetarrörelsen. Ett tredje synsätt hade Per Albin Hanssons socialdemokratiska regering från 1932, nämligen att skotten i Ådalen orsakades av motsättningar som i sin tur berodde på kriser och otrygghet. Oförstående arbetsgivare ställdes mot provocerande kommunister. Fråga några historielärare på din skola om vad som hände i Ådalen 1931 och försök bedöma vilken tolkning de tror på. Nere till vänster en bildtext. Skotten i Ådalen 1931, då 5 personer dödades när de blev beskjutna av en insatt militärstyrka bestående av värnpliktiga, ledde till en stormig politisk debatt. Tragedin ledde till att riksdagen beslöt att militär aldrig mer skulle få sättas in för att upprätthålla ordningen i samband med demonstrationer. Bilden visar demonstrationståget en stund innan det kom fram till platsen där skotten föll. På sidan 115 läser jag i rutan högst upp. några viktiga socialpolitiska reformer. 1881. Begränsning av minderårigas arbete, åldersgruppen 12-14 år, högst 6 timmar per dag. Åldersgruppen 14-18 år, högst 10 timmar. Nattarbete för unga förbjuds. 1913. Lag om folkpension. 1918. Ny fattigvårdslag. Varje kommun ska ha en fattigvårdsstyrelse. 1919. 8 timmars arbetsdag införs, gäller 6 dagar i veckan. 1924. Ny barnavårdslag. Varje kommun ska ha en barnavårdsnämnd. 1938. 2 veckors betald semester. Bildtexten till höger. Efter första världskriget fick kvinnorna en starkare samhällsställning, fick rösträtt och blev myndiga. En markering av den nya friare ställningen var att ha en kortklippt frisyr och långbyxor eller knälång kjol eller klänning. Också badmodet ändrades från heltäckande dress till baddräkte med modernt snitt. Bilden visar solbadande unga damer vid Lomma småbåtshamn vid början av 1930-talet. Utrikes- och försvarspolitiken, sidan 116. Vid 1900-talets början rådde kapprustning mellan stormakterna och Sverige hade både Ryssland och Tyskland i sin omedelbara närhet. Finland lydde ännu under Ryssland. År 1901 infördes allmän värnplikt och under 1910-talet uppfördes ett stort antal regementen över hela landet som utbildningscentraler för de värnpliktiga. Första världskriget ändrade säkerhetspolitikens förutsättningar. De tre skandinaviska länderna var alla neutrala under kriget och i dess slutskede gjorde sig både Finland och de baltiska länderna självständiga. Island hade förklarat sig självständig från Danmark. Efter första världskriget var både Ryssland och Tyskland klart svagare än före. Sverige och de nordiska grannarna förlitade sig nu på internationellt samarbete. Man trodde att krigens tid var förbi. Det nybildade Nationernas förbund, NF, förutsattes garantera freden. En tvistefråga som uppstod vid första världskrigets slut var Ålandsfrågan, om landskapet skulle tillhöra Sverige eller Finland. En folkomröstning visade att ålänningen önskade en återförening med Sverige. Frågan hänsköns till NF som 1921 uttalade att Åland borde kvarstå som en del av Finland men också att landskapet borde vara självstyrande och demilitariserat. Detta accepterade både Finland och Sverige. Tron på fred och förhandlingslösningar medförde att riksdagen 1925 beslöt att försvaret, särskilt armén, skulle minskas. Sverige började istället bygga upp ett flygvapen. Många nybyggda regementen omvandlades till sjukhus eller vårdhem. Under 1930-talet när Europas diktaturer blivit många och starka stod det klart att NF inte alls kunde stoppa hot och anfall mot små länder. En blygsam förstärkning av försvaret påbörjades 1936. När andra världskriget 1939 bröt ut var Sverige dåligt rustat, något som kom att få stor betydelse för regeringens handlande under de första krigsåren. Sidan 117. Beredskapsåren. Sidan 117. Andra världskriget pågick 1939 till 1945. Sverige deltog aldrig i kriget, men det svenska samhället påverkades i högsta grad genom att de flesta män var inkallade till militärtjänst, halva budgeten gick till militära ändamål och många viktiga varor ransonerades. Landets beredskap var i början svag, men utvecklades till mycket stark lagom till att kriget tog slut. Vi kallar perioden beredskapsåren. Till höger en bildtext. Sverige deltog inte i andra världskriget men landet var mobiliserat. Landets gränser och kuster skulle stå under ständig bevakning och i princip alla yngre män var inkallade till militärtjänst. Även många kvinnor hade uppgifter inom det militära försvaret eller civilförsvaret. Bilden visar en soldat på post i arméns fårskinnspäls, en mundering som gjorde det möjligt att vistas utomhus även när det var mycket kallt. försiktighet och anpassning. Andra världskrigets utbrott påverkade omedelbart Sverige. Den nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen, Europas starkaste diktaturer, samarbetade sedan 1939 och delade Europa mellan sig. Sovjetunionen ockuperade de baltiska staterna och anföll Finland. I Sverige bildades en samlingsregering med representanter för alla partier utom kommunisterna som ansågs alltför sovjetvänliga. Sympatierna för Finland var starka och en omfattande hjälp, Finlandshjälpen, organiserades. Den innehöll allt från mat och stickade sockor till vapen, men Sverige undvek att själv bli krigförande. Det svenska försvaret var allt för svagt för det. Just när Finland våren 1940 åter lyckats få fred med Sovjetunionen ockuperade Tyskland, Danmark och Norge. Sveriges kontakter västerut skars av och regeringen hamnade i ett pressat läge. Utlandshandeln var viktig och nu kontrollerade Tyskland stora delar av Europa. Regeringen ville inte stöta sig med Tyskland och behövde importinkomster för att kunna köpa varor utifrån. Således tillmötesgick man tyska krav på ökad export av järnmalm till Tyskland. Den tyska regeringen krävde också att få transportera obeväpnade soldater på permissionsresa, permittenttrafiken, från Norge genom Sverige, vilket regeringen såg sig tvungen att acceptera. Sidan 118. I stor hast rustades det svenska försvaret upp och en serie med befästningar och värn byggdes längs kusterna. När Tyskland i juni 1941 anföll Sovjetunionen krävde den tyska regeringen att få transportera en beväpnad division genom Sverige till Finland. Många ledande politiker, bland dem statsminister Hansson, ansåg att det fanns en stor risk att Sverige skulle bli ockuperat. Statsministern övertalade de tveksamma i sitt partis riksdagsgrupp genom att antyda att samlingsregeringen skulle kunna spricka och kungen abdikera, avgå, om man sa nej. Med stor tvekan sa sen regeringen ja till de tyska kraven och betonade att det var en engångseftergift samt att svensk militär skulle bevaka transporten. Ett annat område där regeringen gjorde eftergifter var tryckfriheten. Regeringen försökte undvika att Hitler och Tyskland utmanades med nazistfientliga eller tysklandskritiska tidningsartiklar, böcker och revyinslag. Den svenska eftergiftspolitiken var framgångsrik på så sätt att landet inte blev ockuperat samtidigt som det egna försvaret snabbt rustades upp. Inom Sverige var försvarsviljan och patriotismen, fosterlandskärleken, mycket stark. De flesta ogillade att regeringen lät sig pressas av Tyskland men slöt ändå upp bakom dess politik. Statsministern själv blev en mycket populär person och sågs tillsammans med kungen som landsfader och symbol för landets frihet. De svenska nazisterna var aldrig tillräckligt många för att spela någon viktig politisk roll. Däremot fanns det personer som ansåg att man måste anpassa sig till den situation som skulle uppstå när Tyskland och Hitler vunnit kriget. Större handlingsutrymme. De tyska bakslagen i kriget 1943 kom att sammanfalla med att det svenska försvaret hade hunnit bli betydligt starkare. Regeringen kunde nu lättare motstå tyska krav och den svenska utrikespolitiken blev mer självständig. Permittenttrafiken upphörde, järnmalmsexporten minskade, stödet till de danska och norska motståndsrörelserna ökade och allt fler flyktingar kunde tas emot. Hösten 1943, efter att tyskarna sagt nej till ett svenskt erbjudande om att ta emot danska judar, kunde cirka 11 000 danskar, främst judar, fly över till Skåne. En norsk polisstyrka utbildades i Sverige för att kunna gå i tjänst så fort kriget var över. När Finland med tysk stöd försökte återta de områden man förlorat 1940, dämpades de svenska sympatierna för Finland. Cirka 14 000 finländska barn togs emot i Sverige som foster- eller adoptivbarn. Sidan 119. När Tyskland 1944 förklarade Finland krig flydde 55 000 personer från Nordfinland till Sverige. De flesta medförde dessutom kor och hästar. Från de baltiska länderna som Sovjetunionen ockuperat på nytt kom 1944 cirka 30 000 personer. Genom att Sverige var ett av få länder i Europa som stod utanför kriget kunde svenska bidra till att fångna människor räddades undan en säker död. Mest känd är Raoul Wallenberg som i Budapest kunde rädda tusentals judar med hjälp av svenska skyddspass. Själv blev han fängslad av sovjetiska ockupanter och bortförd. En annan viktig insats gjordes av Röda Korsets chef Folke Bernadotte som våren 1945 lyckades få tyskarna att frige lägerfångar med nordiskt ursprung. Den mest omdiskuterade flyktinghändelsen, baltutlämningen, ägde rum efter krigets slut. Sovjetunionen och de svenska kommunisterna krävde att baltiska flyktingar skulle utlämnas, vilket regeringen avvisade. Däremot utlämnades 2700 tyskar och regeringen ansåg sig vara tvungen att utlämna också 145 balter som kommit till Sverige i tyska uniformer. Trots stark kritik från allmänheten genomfördes utlämningen. Bildtexten nere till höger. De 167 baltiska soldater som kom till Sverige i tysk uniform ledde till en upprörd debatt. Många ville att de skulle få stanna eftersom en utlämning till Sovjetunionen betraktades som en dödsdom, men regeringen vidhöll sitt beslut om utlämning. Bilden från Trelleborgs hamn i januari 1946 visar dramatiken vid utlämningen som kom att omfatta 145 personer. Flera hade nämligen begått självmord och andra var svårt sjuka. Försörjningsfrågan. Det svenska försvaret saknade både vapen och övning när andra världskriget bröt ut. Anslagen ökades och övningstiden förlängdes. Vid slutet av 1940 låg cirka 400 000 man inkallade. Detta finansierades med högre skatter. Hela folkförsörjningen organiserades efter planmässiga former och staten bestämde hur varor och tjänster skulle användas. Regeringen ville till varje pris undvika bristsituationen från första världskriget och så blev det också. År 1941 kom hela 70% av importen från områden som styrdes av Tyskland. Ett avtal med de krigförande möjliggjorde lejdtrafik, handelsfartyg i konvoj, över Atlanten. Och 1944 skedde mer än en tredjedel av utrikeshandeln på detta sätt, framförallt en betydande export av massa och papper. Sidan 120. Varor som spannmål, ris, kaffe, bomull och maskinkomponenter kunde importeras genom lejdtrafik, men riskerna var stora och svenska fartyg med besättningar sänktes också. Trots att Sverige var avspärrat under flera år och att det rådde varubrist klarades försörjningen utan någon nöd. De viktigaste anledningarna var att landet hade ett i stort självförsörjande jordbruk, att varorna ransonerades och att de distribuerades effektivt. Energibehovet täcktes främst genom ved. Folkrörelserna, näringslivet och föreningar av olika slag drog sina strån till stacken för att klara krishushållningen. Ransoneringen ledde också till att bristvaror ersattes med substitut, ersättningsprodukter, till exempel cellulosa som djurfoder och gengas från träkol som bränsle i bilar. Världskriget och inringningen av Sverige skapade en stark patriotism som gjorde de flesta positiva till att bidra med frivilliga insatser när det behövdes. Om man undantar kommunisterna som inte släpptes in i regeringen var partierna eniga om den politik som fördes. Bildtexten uppe till vänster. Under beredskapsåren planerades hela landets försörjning noga eftersom det var brist på många varor. Regeringen hade ett särskilt departement för folkförsörjningen och i varje kommun fanns en kristidsnämnd. Alla bristvaror ransonerades och medborgarna fick kuponger att lämna när de skulle handla ransonerade varor. En del sålde sina kuponger för att tjäna pengar på bristsituationen, men i stort fungerade systemet väl. På bilden från 1940 köper en dam kaffe och socker och får lämna ifrån sig några kuponger. Synen på Sverige under andra världskriget. I Sverige som i andra länder hälsades krigsslutet med glädje och lättnad. Synen på samlingsregeringens politik har i efterhand varierat. Vissa kritiker anser att Sverige borde ha hållit fast vid en strängt neutral linje och avvisat alla tyska krav. Sidan 121. Andra hävdar att Sverige av solidaritetsskäl borde gått in i kriget på de allierade sida. Vi får aldrig veta hur det hade gått i så fall. Det troligaste är att landet blivit ockuperat, utsatt för förödelse och att tusentals mist livet. Faktum är att Sverige vid krigsutbrottet var svagt rustat och knappast hade kunnat föra ett framgångsrikt försvar mot Tyskland om landet skulle anfallit. Regeringens politik gick ut på att undvika ockupation, rusta upp försvaret så snabbt som möjligt och samtidigt klara försörjningen. Genom att stå utanför kriget kunde Sverige bli en fristad för de danska och norska motståndsrörelserna och för flyktingar från närområdet. Frågor till texten. 1. Varför socialiserade inte Socialdemokraterna näringslivet? 2. Vilka viktiga steg för jämställdhet mellan kvinnor och män skedde under perioden? 3. Vad innebar A. krisuppgörelsen, B. Saltsjöbadsavtalet? 4. Varför deltog inte Sverige i andra världskriget? 5. Hur klarades den svenska försörjningen under beredskapsåren? Diskussionsfrågor. 1. Varför har arbetskonflikten i Ådalen 1931 tolkats olika? 2. Är jämlikhet mellan människor möjlig utan jämställdhet mellan kvinnor och män? 3. Varför har samlingsregeringen blivit både lovordad och kritiserad? Sidan 122. Detta är en bildsida. Texten till bilden finns högst upp på sidan 123. Provsprängning av atombomb under kalla kriget. Nevada, USA, 1957. Sidan 123.